Vi ska läsa från första Korintherbrevet 1 och från vers 18. Jag har som överskrift, bli en dåre för att bli vis. Bli en dåre för att bli vis. Till detta budskap om korset är en dårskap för den som blir förtappade, den som går förlorade. Men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. Det står ju skrivet, jag ska göra det visas visdom om intet. Och det förståndigas förstånd ska jag slå ner. Var är det visa? Var är det skriftlärda? Var är den här världens ordvrängare? Eller klyftiga, ständigt diskuterande det. Klyftigast tror jag det stod i gamla översättningen. Har inte Gud gjort den här världens visdom till dårskap? Jo, eftersom världen i sin visdom inte lärde känna Gud i hans visdom, beslöt Gud att genom den dårskap som vi predikar frälsa den som tror. Dårskap för vem? Ja, när jag läser det här då kommer sådana här minnen ibland. Sådana där attityder som vi säkert har mött varenda en, kanske många gånger. Och detta var en hel del år sedan. Nattarbete och sjuksköterskan sa när hon förstod att jag tror på Bibeln, att jag är kristen. Nej men lägg av. Du menar inte att du tror på skapelseberättelsen. Säg inte att du har gått på det. Jo, sa jag. Jag tror på hela Bibeln. Jag kände mig väldigt liten och föraktad. Men Gud manade mig att be för henne. Och kanske ett halvår senare så kom en fråga vid ett samtal. Elvor, vad säger Bibeln om det här? Jag minns inte frågan. Men jag svarade henne utifrån vad Bibeln säger. Och så sa hon, ja, man kanske borde läsa Bibeln. Just det. Till judarna begär tecken. Och grekerna söker visdom. Men vi predikar Kristus som korsfäst. För judarna en stötesten och för hedningarna en dårskap. Men för de kallade, både judar och greker, alltså hedningar, predikar vi Kristus som Guds kraft och Guds vishet. Till Guds dårskap är visare än människor och Guds svaghet är starkare än människor. Bröder och systrar, se på er egen kallelse. Inte många av er var visa om man ser till det yttre. Inte många var mäktiga. Inte många var förnäm släkt. Nej, det som för världen var dåraktigt har Gud utvalt. För att låta det visa stå där med skam. Och det som för världen var svagt har Gud utvalt. För att låta det starka stå där med skam. Och det som för världen var oansenligt och föraktat, ja det som inte var till, har Gud utvalt för att göra till intet det som var till. För att ingen människa ska berömma sig inför Gud. Honom har ni att tacka för att ni är i Kristus Jesus, som Gud för oss har gjort till vishet, rättfärdighet, helgelse och återlösning. För att det ska ske som står skrivet, den som berömmer sig skall berömma sig av Herren. Amen. Och så går vi till kapitel 3 och vers 16. Vet ni inte att ni är ett Guds tempel och att Guds ande bor i er? Ordet här bor, det är permanent boende. Det är inte bara tillfälligt boende, utan det betyder att man bor permanent. Man har som inställning att här ska jag bosätta mig. Om någon fördärvar Guds tempel, skall Gud fördärva honom. Ty Guds tempel är heligt, och det templet är ni. Bedra inte er själva. Om någon bland er tycker att han är vis i den här världen, måste han bli en dåre för att bli vis. Ty den här världens visdom är dårskap inför Gud. Det står skrivet. Han fångar det visa i deras slughet. Och vidare, Herren känner det visas tankar och vet att det är tomma. Ordet här för att fördärva templet, Guds tempel. Det brukar jag ta upp i undervisningen i om ändens tid. Och det kan ju då på grekiska betyda översättas orena templet. Få det som är grönskande och livfullt att vissna och dö. Att bli torr och hård. Det handlar om hjärtats jord alltså. Om vårt inre. Och det är samma ord som beskrivs om sjökan, den falska världskyrkan och världsreligionen i Uppenbarelseboken. Ändens tid. Det är alltså väldigt, väldigt allvarligt att föra in världens visdom bland Guds folk. I Guds församling. Som vi läste här. För hedningarna en dårskap. Ja, varför är det så farligt då att föra in detta, världens visdom, som företagstänk som är så vanligt idag. Och andra tankar, planer. Om det fungerar, kanske man undrar. För det första vill jag säga, det leder aldrig till Jesus. Det leder aldrig till att man lär känna honom mer. Det leder alltid bort ifrån korset. Och bort ifrån Guds vilja. Det sätter människan i centrum och det är humanism. Det gör att man börjar förlita sig på mänskliga förmågor. Mänskliga faktorer istället för att enbart lita på Herren. Jesus sa, Matteus 12:30, den som inte är med mig är emot mig. Och den som inte samlar med mig, han skingrar. Det finns ett antingen eller här. Väldigt tydligt och klart. Och att föra in världens visdom i bland Guds folk. I församlingen säger jag, då menar jag allt Guds folk. Den stora församlingen så att säga. Det är att förskingra. Det är vad ordet betyder här. Skorpizo på grekiska. Substantivet är skorpion. Skorpion på svenska. Det är att förskingra. Då samlar man inte med Jesus. Och i det profetiska ordet så kan man då överföra det hela och se att det står till exempel om profeten Ezekiel. Att han bodde bland tistlar och törnen. Han var omgiven av tistlar och törnen och bodde bland skorpioner, tror jag det står. Och här är skorpioner alltså villolärare. Det var fullt med villolärare runt. Som när vi läser om Hesekiel, profeten Hesekiels liv och hans tjänst. Som det såg ut i landet då. Och tistlar och törnen, det har vi ju i Jesu liknelse om sådden. Det handlar ju om att tjäna mammon. Att predika Guds ord och Guds visdom, det är däremot att samla till Jesus och samla med honom. Då för man människor till Jesus, till centrum. För i Guds rike är det faktiskt Jesus Kristus, Guds son, Messias, som är i centrum. Inte vi. Kolosserbrevet 1:16. Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden. Det synliga och det osynliga, tronförstar och herradömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom. Allting kretsar kring honom, Jesus. Inte kring oss. Guds vishet stannar alltid hos Jesus och fördjupar insikten om korsets budskap. Det är skillnad. Och Guds vishet gör att vi har det himmelska målet, det hoppet för framtiden, evigheten i sikte. Vi får fråga oss då, uppmuntrar budskapet som vi hör när vi hör ett budskap, en predikan, uppmuntrar det till att lära känna Jesus mer? Eller uppmuntrar det till att vinna fördelar med hjälp av hans namn? Uppmuntrar budskapet till att lägga ner sitt liv för Jesus? Det han kallar att förlora sitt liv för att finna det. Eller uppmuntrar det till att bevara sitt liv och fortsätta sträva efter detta jordiska och tjäna mammon? Det är två riken vi talar om här. Två olika riken. Jakobs brev 4 och från vers 2. Ni vill ha men får inget. Ni dödar och är ivrare men kan inte vinna något. Det var ju inte direkt att de var mördare, men det var alltså bildligt talat. Ni kämpar och strider men har inget därför att ni inte ber. Ni ber men får inget därför att ni ber illa för att slösa bort allt på njutningar. Ni trolösa, vet ni inte att vänskap med världen är fiendskap med Gud? Den som vill vara världens vän blir Guds fiende. Det var allvarligt där i församlingen som Jakobs brev är skrivet till. Och här ser man hur man med hjälp av liksom Jesu namn hela tiden ska vinna på det själv. Vinna fördelar och så vidare. Slösa bort allt på njutningar. Vi läste från Korintsebrevet. Församlingen där i Korinths faran där var att man sökte anpassa sig till världen. Och tona ner det som anstötligt. Det som är dårskap för världen. Korsets budskap. Och Paulus han skriver ju där också, påminner församlingen om det. Första gången han kom i kapitel 2, vers 2. Att han var svag och rädd och mycket orolig. Och utan mänsklig visdom. Han var helt beroende av Guds andes kraft. Han hade ingen förmåga själv. Varför? Ja, troligen därför att hans budskap, det var inget som kliade i öronen. Det var inget som upphöjde människans ego. Det var inte direkt populärt budskap han kom med. Kanske var det just därför han kände som han gjorde. När man talar om de här verserna, då finns det många kristna, det har jag märkt genom åren, som de tjänar Gud, de älskar Jesus, men ändå på det här området är man inte helt klar över vad det här betyder. Så man liksom försöker ändå försvara, jo men vi har ju ett förstånd att använda. Vi har fått ett förstånd att använda. Ja visst. Så är det. Gud har skapat intellektet. Han har skapat intelligenta människor. Men det är först när man har lagt ner det och så totalt ödmjukat sig inför Gud, så i total överlåtelse, som Gud uppenbarar sin visdom för oss. Sin plan, sin vilja. Om man inte har gjort det, då riskerar man att luras av den här lilla blandningen när världens visdom kommer in, blandas in. Korsets budskap, det är alltså, bli en dåre i världens ögon för att bli vis. Guds vishet, Guds visdom. Det är att älska Gud med hela sitt förstånd som vi uppmanas till. Då får vi ljus, då får vi Guds ljus över livet, över allt som sker. Och den heliga ande öppnar våra ögon så förstår vad det står i Guds ord. Tiden vi lever i. Hur vi ser på Israel. På det judiska folket. Ändens tid, framtid. Nutid, allt. Får vi ljus. Och när det här har skett. När vi så totalt har överlåtit våra liv. Så har vi blivit dårar. För att få Guds vishet. Och inte bygga på vår egen vishet. Inte förlitar oss på vårt eget förstånd. Utan på Herren. Och tar emot vishet och ljus från honom. Då kan Gud använda även intelligenta människor, vill jag då tillägga, på ett fantastiskt sätt. Och vi har ju Sven Reichman som ett exempel, som ett väldigt gott exempel. Som har betytt så otroligt mycket och betyder så otroligt mycket fast han är hemma hos Herren. Men hans undervisning finns. Och snacka om någon som verkligen hade lagt ner sitt liv. En läkare och forskare som Gud kunde använda som underbart som bibellärare. Det är ett exempel. Så Gud använder ju naturligtvis oss alla utifrån det han har skapat oss till, de förmågor och gåvor han har gett oss. I Korint var det så att de flesta hade inte, de var inte högstående, de hade inte så höga utbildningar. Det var enkla, vanliga människor, de allra flesta, förstår vi på det Paulus skriver. Det finns ju ett uttryck som vi brukar säga utifrån Jesu ord. Det här att vi lever i världen men inte av världen. Och det är väldigt sant. Det betyder ju då att vi lever i den här världen men vi formas inte utifrån den här världens tänkesätt. Nej, vi likformas inte efter denna världens tidsålder, världens och tidsålderns mönster, som det står i Romarbrevet 12:2. Mönster, världens mönster, utan vi låter oss förvandlas genom den heliga ande till ett förnyat sinne. Och då förstår vi att ingenting här beror på våra förmågor, Allt beror på den helige andes närvaro i våra liv. Och allt det andra använder Gud som han vill. Och jag kommer väldigt väl ihåg detta, när den här processen när jag kom tillbaka till Jesus 1989 och fick överlåta område för område, bit för bit om mitt liv. Så tydligt som Gud ledde och talade. Och så kom den här dagen, jag ser den liksom framför mig än, för jag var så förvånad när Herren visade mig att också lägg överlåt dina gåvor till mig. Alltså det vi kallar talanger. Det vi kanske är bra på, eller mänskligt sett då, olika gåvor och intressen, lägg. Va? Oj, tänkte jag så här. Ska jag överlåta det? Och jag visste precis vad Gud pekar på. Och jag gjorde det. Och när jag hade gjort det så kände jag en sån underbar vila och frid. Och Gud öppna nya vägar för att tjäna honom med gåvorna. Fantastiskt, det är vad som händer när Gud får ta över. Då känner vi också, kan vi få uppleva en större glädje än vi någonsin har gjort innan. I de intressen och gåvor som vi har fått var och en. Eftersom världen i sin visdom inte lärde känna Gud i hans visdom. Nej, just det. Romarbrevet 1:20 säger ju att hela skapelsen vittnar om Guds osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur genom det verk som han har skapat. Och vi samtalade här en del innan om det här att vara ute i naturen och se på fåglarna. Och det är så fantastiskt när man ser allt detta. Vi var så fantastiskt vad Gud har skapat. Man går bara och prisar Gud. Ändå kan vi se hur människor kan ha så mycket kunskap om djur och natur. TV-program tänker jag, nämner inte namn, men vet kanske alla. En del väldigt kända på det här området som ändå inte vill böja sig och tro på att det finns en Gud bakom allt detta. Tänk att vi människor kan vara så totalt blinda. Men det handlar ju om stolthet. Man kan ha så mycket kunskap och ändå missa meningen med livet. Det allra viktigaste och det är egentligen det enda nödvändiga för oss. När högfärd kommer, Ordspråksboken 11:2. Arrogans eller stolthet, pride på engelska, följer förakt. Men hos det ödmjuka är vishet. Det gäller för oss att få tag på Guds vishet. Judarna begär tecken, läste vi. Ja, vad väntar de sig? Ryktet spreds. Alla visste ju att Jesus botade människor. Gjorde under, men det räckte liksom inte till här för fariser och skriftlärde. De ville ha något häftigt, något spektakulärt. Någonting som gav applåder. Någonting kanske som tillfredsställde deras egna köttsliga begär. Att det var okej inför Gud. Deras egna själviska ambitioner. Kanske hade de gillat änglafjädrar eller guldstoff eller guldtänder till de redan rika eller andra trollkonster som vi har idag. Jesus erbjöd ett enda tecken. Matteus 12:39. Han svarade, ett ont och trolöst släkte kräver ett tecken, men det ska inte få något annat tecken än profeten Jonas tecken. Jonas tecken. Jesu död och uppståndelse. En messias som är svag och lider och dör. Förbannad på ett kors, på träet. Och så blev han en stötesten för judarna. Men Jesus var inte intresserad av människors applåder och beundran. Han sökte upp det förlorade. Han frälste de ångerfulla. Och han befriade och helade. För han såg nöden. Lukas 19:10. Människosonen har kommit för att uppsöka och frälsa det som var förlorat. När de hörde detta berättade Jesus ännu en liknelse, eftersom han var nära Jerusalem. Och de tänkte sig att Guds rike genast skulle träda fram på ett synligt sätt. Jag läser den meningen en gång till. För den liknelsen kommer jag inte läsa upp, det tar för lång tid, men den är alltså i Lukas 19. Men den talar emot just deras tankar. De tänkte sig att Guds rike genast skulle träda fram på ett synligt sätt. Ett rike utan kors. Det står om lärjungarna, deras namn räknas upp i Lukas 6 och 15 där till exempel. Och där står det Simon som kallades ivraren. Ivraren eller zelot, samma ord. Det betyder ivrare. Han var zelot och det var troligen flera av lärjungarna som var zeloter. Zeloter, de hade utgått från fariseerna en gång i tiden. Och de ivrade för nationen. De väntade ett politiskt och materiellt synligt gudsrike och befrielse från romarnas ockupation på den här tiden. Det var det man gick och väntade på. Man längtade, man väntade på Messias. Men man trodde alltså att det kommer synligt här och nu. Jesus, han var ju inte ens i uppror mot romarna. Han betalar skatt som alla andra. Och vi får heller inte vara i uppror mot överheten, regering och riksdag. Romarbrevet 13:1. Varje människa ska underordna sig den överhet hon har över sig. Ty det finns ingen överhet som inte är av Gud och den som finns är insatt av honom. Den som sätter sig emot överheten står därför emot vad Gud har bestämt. Och det som gör så drar domen över sig själva. Vers 4. Överheten är en Guds tjänare till ditt bästa. Men gör du det onda ska du frukta. Ty överheten bär inte svärdet förgäves, alltså vapen förgäves. Den är en Guds tjänare, en hämnare som straffar den som gör det onda. Därför måste man underordna sig den, inte bara för straffets skull, utan också för samvetets skull. Överheten är insatt av Gud. Ja, det här förutsätter att det är lagar som gör att man försöker att bromsa och i bästa fall stoppa brottslighet, naturligtvis. Och där har vi poliser, väktare, domstolar, ett försvar och så vidare. Överheten i sin tur ska granskas, precis som det görs i Sverige, och ställas till svars om den missbrukar sin makt på något sätt. Det här är ju alltså ett rättsväsende som Gud har lärt oss människor, som han har bestämt. Sen är det ju inte så att vi inte får protestera eller uttala vårt missnöje om det är lagar som vi ser. Det här är helt emot Guds ord eller Guds vilja. Och vad händer om myndigheter försöker hindra eller stoppa evangeliets spridning? Ja då finns det en högre lag. Då har man överträtt en gräns där vi måste säga som apostlarna i Apostlagärningarna 5:28. Man måste lyda Gud mer än människor. För därför bjöds lärjungarna eller apostlarna att predika evangeliet, att vittna om Jesus. Men då sa de här orden, man måste lyda Gud mer än människor. Och jag tänker på det vi har läst om senaste tiden om förföljelsen i Kina som har tagit ny fart igen. Och det man ser hur pastorer, det var ju, jag kommer inte ihåg, 279 pastorer, det var väldigt många i Kina, som har skrivit till myndigheterna, citat, ledarna skriver att man är beredd att utstå förföljelse och även martyrdöd om det krävs för att vara trogen överlåtelsen till Jesus. Det här är korsets väg. Vilka föredömen. Och när man läser deras skrivelser så tänker, gode Gud, hjälp oss att vi, om vi står i den situationen en dag också, kan säga som dem. Vi är beredda att dö, om det är så. De kompromissar inte med denna världens visdom. De vill inte bevara sitt liv för att förlora det eviga livet. Judarna väntade ju att Messias, kungen, skulle upprätta riket nu. Kingdom now. Guds rike skulle komma synligt på en gång. Skulle befria dem från romarna, ockupationen. Göra Israel till ett maktcentra med Messias som kung. Var det inte det som gamla testamentets profeter hade sagt? Nej, de blandade ihop begreppen. Men ändå finns samma tankar idag. Om Guds rike. nutida fariser. Och kom ihåg hur de behandlade Jesus. De gjorde gemensam sak med världen, med romarna, för att avrätta Jesus. Det ska vi lägga märke till, det mönstret, för vi kan vara säkra på att det är det som ligger längre fram. Man gör gemensam sak med världen. Då har vi Uppenbarelseboken 13. Globalismen. Och Jesus sa, har man kallats husets herre, alltså Jesus själv, för Belzebul. Det var ju ett namn på djävulen. Hur mycket mer ska man då inte kalla hans tjänare så? Men så säger Jesus, var alltså inte rädda för dem. Ty ingenting är dolt som inte ska uppenbaras. Allt kommer att avslöjas, sa Jesus. Varför var de rädda? Ja, det var ju så att om man gick emot dåtidens fariser och religiösa ledare, då vart man ju utesluten ur synagogan. Och man stod ju liksom helt på egen hand. Man vart ju utesluten från i princip allting. Men Jesus sa, var inte rädda för dem. På 90-talet startade sig Peter Wagner den nya apostoliska reformationen, eller NAR, som vi brukar säga, förkortas. Han utnämnde 500 apostlar i 42 länder i nätverk. Jag brukar säga det kryllar av falska apostlar. Och människor ibland frågar, men vilka är de? Ja, snälla till, man kan räkna upp av 500. Det är omöjligt att hålla reda på alla. Det är de mest kända man kan liksom nämna vid namn. Och alla de här apostlarna som då är utnämnda och smorda av Wagner. Han kallar sig själv för en horisontell apostel. De andra är vertikala apostlar. För liksom han var här uppe på den här jättepyramiden då. Han såg, hade koll på alla uppifrån. Då var man horisontell. Och alla de här som han då utvalde under de här åren han höll på med det här, så har varje apostel här ett eget nätverk under sig. Och genom det här att man då har stora sammanhang, stora konferenser, ni vet, det är alltid mycket pengar i det här, då dras ju människor till rätta. Och då kan man då bli rik och bygga sin egen megakyrka. Och det är så många megakyrkor, inte alla, det finns ju ett fåtal sunda megakyrkor, men de allra flesta kommer till på det här sättet. Läran man har, det är ju trosrörelsens herraväldes teologi framförallt, Dominion och riket nu, Kingdom Now. Och där säger man då att Satan har stulit människans mandat att regera på jorden. Församlingen är Guds redskap att ta tillbaka det han har stulit. Och Jesus kan inte komma tillbaka förrän kyrkan har utfört det uppdraget att lägga jorden under sig. Alltså en maktfullkomlig kyrka. Det är ett falskt evangelium. Men detta sprids över hela världen. Citat. När vi talar om omvandling av ett samhälle talar vi om att Gud invaderar de sju samhällsområdena. Och det här är alltså nyapostoliska eller NARs strategi. Det är sju bergen-läran. De sju samhällsområdena som man kallar det då. Sju sfärer eller sju berg. Det finns olika namn på det här. Och det handlar om ett politiskt, materiellt, andligt och synligt gudsrike här och nu. Och då, för att kunna inta de här sju samhällsbergen. Regering, media, ja, nu kommer jag inte ihåg alla de här sju, men det är liksom överallt i samhället. Då ska man, uppmuntras man att sträva efter pengar, sträva efter att bli rik, sträva efter att utbilda dig så att du får höga positioner i samhället, politiskt och på alla områden i det här. Gör karriär, bli känd för att utbreda Guds rike. Bibeln säger att girighet är avgudadyrkan. Och vi vet att hjärtat blir bundet till det jordiska genom detta. Det är att tjäna mammon. Men det här är alltså det man uppmuntrar till. Cellgrupper. Cellkyrkan, det är ett effektivt sätt. Det kommer härifrån. För att leda alla in under apostlarnas makt och auktoritet. För om du inte är där under, då saknar du beskydd. Det måste vara under deras covering, deras beskydd. Så det här är alltså medveten strategi med cellgrupper för att leda alla in under deras makt. Och när dessa apostlar och profeter har intagit sina maktpositioner, då säger man, då kommer en världsväckelse. Let the rain. Man ska kristna hela länder. Bibeln säger, uppträd inte som herrar, sa Jesus. Men det är precis här vad man gör alltså. Nutida fariser. Peter Wagner, han lärde också ut andlig krigföring och andlig kartläggning av territoriella andemakter. Därför finns det de här benämningarna. Bönegeneraler, bönekrigare. Man har bönekonferenser och bönemanifestationer. Trots att denna så kallade andliga krigföring varnas för att det leder till högmod och är livsfarligt, står de i Judas brev och andra Petrus 2. Och vem får äran? Ja, det får människor naturligtvis. Man gör sig ett namn. Sverigebönen är ett redskap, ett mycket effektivt redskap i Sverige för att sprida denna sjubergenläran och för att få ekumenik. För allting ska ju dras till och under den store aposteln, påven i Rom. Det är målet. Och nu, den 27 oktober 2018, den här månaden, då kommer Peter Wagners utnämnde apostel från Afrika, John Mulinde, till Sverigebönen i Citykyrkan i Stockholm. Så nu visar man öppet i Sverigebönen sitt samarbete med NAR, Nyapostoliska reformationen. Här ersätter man alltså Guds rike med en maktfullkomlig kyrka med maktmänniskor i fårakläder. Jag säger rakt ut som det. Om predikanter är med i det här nätverket, då är man accepterad i alla dessa sammanhang. Och vi kan se nu hur stort detta är. Det har nästan intagit varenda kyrka snart. Därför att inga varningar går ut. Nästan inga varningar går ut. Och människor vet inte vad det är man släpper in. Om man är med i dessa nätverk, enorma nätverk, mängder med nätverk, då är man accepterad, då får man kallelse om man är predikant. Då har man öppna dörrar. Annars stänger man dörren. Och tack Gud för det, säger jag. För det var det som hände mig och Janne i våras. Med den bönedagen som vi skulle undervisa på. En vecka innan blev det stoppat tack vare dessa människor här. Dessa så kallade apostlar. Nej, för Elvor och Janne och Linda kände man inte fred över. De borde inte få komma. Ni ska inte ta emot dem. Från högre poster hade man då fått detta. Och jag fick det där sms'et när jag var på assistentjobbet. Janne sms, och jag såg det där. Oh, tack Jesus, sa jag till mig. Gode Gud, för när vi förstod vilka alla dessa som var inbjudna och vad det här handlar om, så kände man ju att det här kommer ju inte att gå. Alltså de står ju för det vi varnar för tydligt och klart. Det här kommer ju inte att gå. Och tack Jesus att du räddade oss från detta. Samtidigt så var det faktiskt så att när Jesus for Life, han som har ansvar för det då, hade bestämt ett datum, så var det den enda lördagen som vi kunde, från januari till juni. Enda lördagen som både Jan och jag var lediga och kunde undervisa. Så att det var ju så märkligt. Och så tänkte man, men det här, Gud var ju med i det här. Men så öppnas det i sista stund, så vi fick vara i Kungsbacka. Och hade en underbar bönedag. Nu kommer vi ha en bönedag här igen. Den här månaden, 27 oktober. Det var lite inom parentes. Men så här går det alltså till i de här sammanhangen. Men det är som Jesus sa, var inte rädd för dem. Var inte rädda för att bli uteslutna eller utfrysta. Nej, akta er för dessa nätverk. Det mest förrädiska i det här, det är att man blandar sanning och lögn. Så mycket det som sägs kan vara bra, det kan vara bibliskt. Men man har en agenda och så vrider man till det och så för man det dit man själv vill. Världens visdom som vi läste om i början, blandas med biblisk undervisning. Och det är mycket uppenbart detta, vilket mörker detta är och vilka mörka krafter som man öppnar för. Därför att man håller inte skillnad. Man håller inte isär det som är världens visdom, det som är Guds visdom. Det som är mörker, det som är ljus. Det som är Guds rike, det som är denna världen. Och jag tror att det här är den jättepyramiden, globala jättepyramiden som jag såg i en syn som jag har berättat om tidigare som finns på vår hemsida. Efter att den här pyramidstrukturen, maktstrukturen infördes i vår församling och satt hemma och sörjde över detta, denna församling som vi älskar så hade gett våra liv till och bett och evangeliserat i åratal. Vi hade ju den öppna kyrkan med bön varje dag. Bön från morgon till eftermiddag. Undervisning, evangelisation, soppan för missbrukare och utslagna. Detta var vårt liv. Och så kommer sånt här och intar. Det var fruktansvärt sorgligt. Och jag satt och sörjde och suckade inför Gud. Att detta kunde hända. Och får till mig Jeremia 12. Men Jeremia, om du inte klarar att gå i kapp med fotgängare, hur ska du kunna springa i kapp med hästar? Och Gud säger till mig, om du beklagar dig över detta lilla sammanhang, vad ska du då säga när det kommer till det stora sammanhanget? Och jag ser en jordglob med en jättepyramid över hela jordgloben. Då förstod jag vad det handlar om. Det här kommer bara växa och öka. Men vi har Guds löften, vi ska inte vara rädda, sa Jesus. Lite surdeg syrar hela degen. Det behövs alltså inte mycket surdeg för att hela degen ska syras. Och vi förstår varför Bibeln talar om avfallet i bestämd form. Det indikerar ett stort avfall. Andra Thessalonikerbrevet. Filipperbrevet 3 och vers 18. Vad jag ofta har sagt till er, skriver Paulus, det säger jag nu under tårar. Många lever som fiender till Kristi kors. De får sitt slut i fördärvet. De har buken till sin Gud och sätter sin ära i det som är deras skam. Dessa, här får vi veta, vad är det att ha buken till sin Gud? Det låter ju väldigt konstigt på svenska. Men det får vi veta här. Dessa som bara tänker på det jordiska. Världens visdom alltså. Men vi har vårt medborgarskap i himlen och därifrån väntar vi Herren, Jesus Kristus som frälsare. Han ska förvandla vår bräckliga kropp så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet. Ty han, alltså han, Jesus själv, har makt att lägga allt under sig. Han behöver ingen. Han behöver ingen hjälp, han behöver inga maktmänniskor som ska lägga jorden under sig så att han kan komma tillbaka. Nej, Jesus har makt själv att lägga allt under sig. Fiender till Kristi kors. Galaterbrevet 5 och 19, där räknar Paulus upp köttets gärningar. Och där räknar han bland annat upp svart konst, villoläder. Det som lever så ska inte ärva Guds rike. Jag vill läsa ett citat om detta med svartkonst. Witchcraft, häxkraft, är falsk andlig auktoritet. Det är en ohelig ande som vill dominera, dominion, manipulera och kontrollera andra. Aposteln Paulus kallade detta svartkonst eller trolldom som köttets gärningar. I första Korintherbrevet 7 och 23 läser vi, ni har blivit köpta och priset är betalt. Var inte slavar under människor. Och läser vi Korintherbreven så ser vi att det Paulus här varnar för och det han inte böjer sig en millimeter för, det var dessa övermåttan höga apostlar. Samma då som nu. Som försökte ta makt över andra. Vad är det som övervinner världen? Det är vår tro, säger Bibeln. Det är det som övervinner världen. Vår tro, vad är det? Förtröstan på Gud. Förtröstan på Herren. Det övervinner världen. Guds rike, det kom i svaghet, i ringhet, i ödmjukhet. Utan yttre prakt eller makt eller upphörelse. Men med Guds kraft till frälsning och förvandling och efterföljelse för var och en som tror. Tack. Som vi läste i början. Jesus svarade, mitt rike är inte av den här världen. Om mitt rike vore av den här världen hade mina tjänare kämpat för att jag inte skulle bli överlämnad till judarna. Men nu är inte mitt rike av den här världen. Och en dag skall Guds rike bli synligt på jorden. Det vet vi. Med ett himmelskt Jerusalem i centrum. Och därför frågar ju faktiskt lärjungarna Jesus efter uppståndelsen om det här riket i Apostlagärningarna 1. Herre, är tiden nu inne för dig att återupprätta riket åt Israel? Han svarade, det är inte er sak att veta vilka tider eller stunder som fadern i sin makt har fastställt. Så Jesus förnekar inte ett Guds rike, ett synligt Guds rike. Tvärtom, han bekräftar att det kommer. Men det kommer när Gud har bestämt. Därför är detta nyapostoliska dominion, allt vad det heter, kingdom now, riket nu, det är antikristet. Antikristet därför att det är emot Guds vilja. Guds rike kommer synligt när Jesus, kungen, Messias kommer tillbaka. Då blir det synligt. Och då sker det snabbt. Jag vill avsluta med de verserna där. Det är i Lukas 17 och 23. Jesus sa, se, man ska säga till er, se där är han, eller här är han. Men gå inte dit och följ inte med. Vi kan säkert förvänta oss en våg av falska uppenbarelser om Jesus. Man ser honom här, man ser honom där, han är där, han är där. Jesus sa, ty liksom blixten flammar till och lyser från himlens ena ända till den andra, så ska människosonen vara på sin dag. När han kommer, då går det blixtsnabbt alltså. Och det är den dag när Jesus kommer i härlighet och makt, när han kommer tillbaka. Vi ber i bönen, Fader vår, komme ditt rike. När vi ber så, då ber vi inte som de falska apostlarna. Vi ber Bibelns innebörd i den bönen. Kom snart, Jesus. Vi längtar efter dig. Vi väntar efter dig. Kom med ditt rike. Jesus, kom tillbaka snart. Det är vad den bönen betyder. Ske din vilja på jorden liksom den sker i himlen. Ske din vilja i mitt liv idag.
Tack, Jesus.
Och på hela jorden den dagen du kommer. Det är vad bönen innebär. Men den som har blivit en dåre för att bli vis kommer att genomskåda allt detta. Därför att den helige ande avslöjar mörkret och han leder oss på rätt väg. Det har vi löften på. Amen.